jag, min rädsla innan var att det skulle göra skitont igen, liksom, allting. Och jag tänkte så här, jag hade ju en tanke att jag inte ville ta epidural, för jag är lite nålrädd och lite så här. Men sen så i första så bara tänkte jag, shit, den här gången kommer jag behöva ta det. Jag kommer inte kunna hantera det.
Nej.
Men så började vi med detta, och det funkade. Alltså inte smärtfritt, men felfritt, ja. Eller vad man ska säga. Det,
hanterbart.
Ja, det funkade verkligen. Det var så bra verktyg. Tycker verkligen man bör läsa och i alla fall testa och se om det funkar för en.
Tänk att vi sitter här idag, Nathalie, och bara är mitt i Babysnackpoddens esse.
Ja, faktiskt. Och alltså, jag är i mitt esse, tänkte jag säga. Ja. Fast det är jag inte riktigt, för jag är inte, man är inte riktigt sig själv, tänkte jag säga.
Nej, alltså jag är i mitt esse, för jag får ju sitta här och bara... Och till alla lyssnare där ute som undrar, vad är det vi håller på med idag? Så kan inte du själv berätta, Nathalie?
Jo, men det är ju faktiskt så att jag har en liten sötnos i min famn som är 5 dagar gammal.
Alltså, herre Jesus.
Ja. Alltså, kan man vara 5 dagar? Alltså, det är så sjukt.
Helt otroligt.
Ja.
Ja, men du och din partner har berikats med ännu ett liv att ta hand om.
Ja, så är det ju.
Och det är ju dagen som ni såklart mest har väntat på, men alltså vi andra som är nära vänner runt omkring har ju också väntat på det här.
Ja, bara, det blir ju
bebismys.
Så. Ja. Det är ju en sån stor grej när någon får barn. Det är ju verkligen det. Och det är bara den här podden är ju ett bevis på det.
Ja, men eller hur?
Faktiskt.
Ja.
Och det är så häftigt.
Det är ju helt magiskt. Och nu ligger den lilla plutten i din famn och har precis ammat. Och har den där, vi sa det precis innan vi började spela in. Att, liksom den här lilla mjölk... När man är så här milk drunk.
Precis, exakt. Helt lullig och bara myser.
Vi får väl... Ja, där kom det lilla jollret.
Ja.
Alltså gulligt.
Lite snark nästan.
Lite snark, ja. Men okej, nog om bebismys.
Ja.
Vi tänkte ju att det här avsnittet ska ju handla om... Alltså tankar innan och efter en förlossning. För du sitter ju ändå här och är helt nyförlöst.
Ja.
Och
jag är glad att jag kan sitta denna gång.
Ja, eller hur? Säga.
För det är inte en självklarhet efter 5 dagar.
Nej, men exakt, det är ju verkligen inte det. Och det är ju... ja, men det finns ju så otroligt mycket tankar och funderingar och oro och rädsla och förväntningar som man har innan man ska gå igenom en förlossning. Och... Man tänker liksom att den här väntan, den tar aldrig slut.
Nej,
den kommer
precis. Bebisen. Ja, och det här är lite också kanske oron och rädslan att man inte riktigt vet när drar det igång och vad kommer ske.
Exakt.
Även fast man vet att ett barn kommer komma ut så vet man ju inte på vilket sätt eller hur eller vad det kommer kännas eller vilka känslor som kommer blossas upp eller hur man kommer hantera det. Så det är...
Ja, men du har ju verkligen gått i väntans tider och den här gången så... kom ju det här lilla miraklet dagen innan BF.
Ja, precis.
Eller hur?
Exakt. Det stämmer.
Men så att du slapp i alla fall gå över tiden. Du vet ju att vi gjorde en sån här gissning på Instagram
och
vi skulle gissa. Och jag, pessimisten själv, jag gissade ju på att det skulle gå över 4 dagar.
Ja.
Och det var ju egentligen av princip själv för att jag gick över 4 dagar med Meja.
Precis.
Och det var ju också mitt andra barn, precis som du.
Ja.
Och då var det ju så här att alla i min omgivning sa verkligen så här, du vet när det var 3 veckor kvar så fick jag frågan varje dag. Har hon kommit? Snart drar det igång. Man går aldrig över tiden med barn nummer 2 och det kommer gå så fort och smidigt och alltså, det kommer liksom bara hända.
Ja.
Alltså jag gick ju där och förväntade mig liksom att det skulle dra igång. Och sen så hände ingenting och alla, liksom, jag kan säga de 3 veckorna innan BF var skitlånga.
Ja.
Men de 4 dagarna som jag gick över var ju som en hel graviditet.
Det
tog liksom aldrig slut.
Nej, det var månader.
Det var ju 4 månader liksom.
Ja.
Nej, så att det var mest det jag ville varna dig för.
Ja.
För alla vet ju som känner mig att jag är en pessimist. Då ska man förvänta sig det värsta så blir man inte besviken.
Och jag tänkte ju det. Jag tänkte ju det för jag gjorde ju en halv insvepning kan man liksom, insvepning då. Eller vi försökte i alla fall så gott som det gick på sista liksom, rutin, liksom, barnmorskekontrollen då, om man säger. Och sen hade vi ju bokat liksom, för efter påsken och sådär då. Och jag var helt övertygad om att ja, men nej, jag måste göra det här för det kommer inte dra igång annars. Så jag kommer gå över 2 veckor minst.
Ja, men man har ju de tankarna.
Ja, och som omföderska så kan det ju vara så illa också.
Ja.
Att du får gå så länge som att man inte sätter igång.
Ja, är det så? Kan du inte bara berätta så här? Vad hände då på tal om det här att gå över tiden? För du har ju gått till barnmorska i Växjö.
Ja, precis.
Vad sa hon? För att jag försökte tigga timmar i din insvepning, men det var ju ajabaja på den. Det fick jag inte.
Nej, men grejen är att jag tror kanske inte heller att jag hade liksom ens tagit upp det om det inte hade varit för min partner.
Nej.
För då hade vi pratat lite om det kvällen innan.
Mm.
Och sen när vi satt där så hade jag inga tankar på det. För du vet, man kollar ju det här magmåttet och man gör så mycket annat. Sen så pratar man liksom förebyggande. Ja, men vi bokar en läkartid och sen efterkontroll och så här.
Mm.
Så jag tänkte liksom inte på det. Men då sa han det. Ja, men sen ville du ju detta också liksom. Om det är möjligt liksom, eller om det går.
Mm.
Och då sa min barnmorska, ja men absolut, jag kan gå in och känna och se. Och sen är det inte säkert liksom att det går att göra. Det beror på hur öppen och mjuk du är och så här liksom och så. Men hon sa, vi kan känna och se och tycker jag att det känns så kan jag absolut göra.
Mm-hmm.
Så då gjorde vi det sen efter alla vanliga kontroller.
Så det handlar alltså om hur öppen och mjuk man är?
Ja, men lite så uppfattade jag i alla fall det som.
Ja.
Att är man väldigt då, om man säger livmodermunnen då inte är så öppen.
Mm.
Så kan du liksom inte komma in och göra en hinsvepning. Utan då är du för trång liksom och för stram om man säger. Och jag var väl inte jättemjuk utan hon sa väl typ, ja men 1,5 centimeter är du öppen.
Ja.
Och det kan du ha varit... Ja, eftersom du är omföderska då så kan du ha varit det väldigt tidigt i graviditeten eller så har du blivit det nu.
Ja.
Det är svårt att säga. Mm. Men hon var liksom inne och pillade lite på bebisens huvud i alla fall och ja, men irriterade lite om man ska säga. Liksom.
Precis. Ja.
Men så sa hon också det att det är ju 50% av fallen så sätts det igång liksom. Mm. Och 50% av fallen sätts det igång och du får bara massa jobbiga verkar som inte leder någon vart. Och sen stannar det bara liksom.
Aha,
så det var så här 50-50, alltså. Ja lite så. Jag har ju tänkt att ja, men hinsvepning gör att det sätts igång. Men så är det inte.
Nej.
Utan det är en chansning.
Men i ditt fall så blev det lite så. För vi får ju aldrig, veta om det var det som gjorde det.
Nej, men jag tror hennes magiska fingrar där inne och petade lite på huvudet ändå gjorde någonting. För det drog igång på något, alltså senare då på kvällen. Detta var ju mitt på dagen.
Mm.
Och sen natten då till dagen efter egentligen började ju liksom verkarna hela, ja men hela kvällen och natten i princip då ju. Men jag känner ändå att det måste gjort någonting.
Ja, och nu, jag är ju så himla nyfiken. Nu har jag hört lite sådär, lite liksom, en liten tease innan. Men du hade en bra förlossning den här gången.
Ja, och grejen är att jag upplevde att min förlossning var bra första gången också med min dotter.
Mm.
Men nu i efterhand så får man ju insikten när man har någonting att jämföra med.
Mm.
Och då inser jag ju att även om jag kände mig lugn och stark och trygg så spände jag mig. Jag var inte trygg, jag var inte avslappnad, jag lyssnade inte på kroppen. Allt det som jag tänkte att jag gjorde, det gjorde jag inte med mitt första barn.
Nej.
Men det gjorde jag med mitt andra barn nu.
Ja.
Och det var en fantastisk förlossningsupplevelse om man jämför de två.
Ja.
Min första dotter tog 35 timmar och nu tog det 5 timmar.
Ja. Det är ju lite skillnad alltså.
Ja, men det är det.
Och sen, jag måste bara, du ska få berätta lite mer sen, men jag måste bara fråga om du kände som jag. För att jag hade ju, min första förlossning tog 12 timmar ungefär.
Ja.
Och min andra förlossning tog typ 2 timmar.
Ja.
Och jag var ju, alltså som ett vrak efter min första förlossning.
Mm.
Alltså verkligen så här, totalt uttömd på energi, på liksom... Alltså sömn, när man bara skrek efter så här, någon form av återhämtning som man aldrig fick.
Nej.
I och för sig. Men sen då efter barn nummer 2, liksom 2 timmar senare så var hon ju ute.
Mm.
Och precis som du säger, återhämtning kroppsligt och så här, kändes det för mig också mycket snabbare.
Ja, ja.
Sen är det såklart inte så för alla, men jag måste bara också fråga, du som hade så mycket snabbare förlossning den här gången.
Mm.
Kände du att du inte var så trött liksom efteråt rent fysiskt och sömnmässigt också.
Nej men precis, ja, men exakt, alltså rent fysiskt i kroppen så kände jag så här, men vi kan göra det igen. Vi gör det igen liksom, ja, absolut, det här är inga problem. Sen mentalt var jag lite mer uttömd, för denna gången jobbade jag nog mycket mer mentalt. Om min första förlossning med min dotter, då jag minns knappt. Nej. Om man säger den aktiva fasen när värkarna var som liksom värst. Det är en dimma när jag tittar tillbaka på det. Sen kan jag läsa i journalen och då förstår jag ju, och jag har ju fått återberättat med de som var där och så. Men här är allt glasklart, för jag var liksom så med på ett annat sätt som jag inte upplevde att jag var första gången då.
Nej.
Så mentalt lite mer utpumpad, men absolut återhämtad, mycket, mycket bättre.
Som skillnad.
Ja. Det kanske är för att man vet också lite, man har gjort det en gång, man vet lite kanske vad man kan vänta sig. Men, samtidigt som man inte vet, men man har ett hum i alla fall.
Man känner igen vad som händer med kroppen. Och
kanske.
Jag kommer ihåg när min första värk drog igång med mitt andra barn. Jag bara, åh helvete, det var därför jag inte skulle göra det här igen. Nu kommer jag ihåg varför jag aldrig mer skulle göra detta.
Exakt. Och det är så roligt att säga det, för att jag känner ju likadant. För att när jag kom in denna gången så gjorde de ju först kontroller och så här, och det tar lite tid och de ska kolla hur öppen man är och så. Sen hade jag väldigt tur den här gången tycker jag, för då var det så att det var en barnmorskestudent som också var med. Så jag blev ju dubbelt undersökt hela tiden, för då skulle hon in och känna hur öppen jag var, och sen så skulle ju inte barnmorskan säga, för hon skulle säga först. Och så här, och jag tyckte det var jättefri, det var ju så utbildande eftersom att hon pratar ju, det blir ju kanske att prata lite över huvudet, för jag förstår ju såklart inte allting de säger. Men både jag och min partner stod där och bara, åh gud vad intressant, åh gud, vi vill också jobba med det här typ.
Eller hur?
För att det var så himla liksom lärorikt samtidigt.
Vilken lyx ändå.
Det var det, det var det. Men i alla fall, då när man efter man konstaterat att man var 5 centimeter öppen och man får stanna allt där då, så föreslår de ju att man ska bada då, om jag har liksom tänkt för det, för vattnet hade inte gått. Och jag bara, ja men det är den smärtlindringen vill jag absolut ha. Bad tycker jag är jätteskönt, det gjorde jag med min dotter och så. Men då kickade det här liksom, som du sa lite innan. Alltså den här, alltså det grundade sig kanske i min egna oro och rädsla. För då sattes ju verkarna igång i badet och det började göra skitont. Och jag märker direkt hur hela min kropp spänner sig. Och hur jag liksom, bara känner, jag vill inte det här, jag vill inte det här. Och det gör ont och fasen också, varför gör vi det här?
Ja.
Och sen tittar jag bara på min partner in i hans liksom, ögon, och sen så har vi ju liksom valt ett verktyg efter en bok då som vi valt att jobba med.
Ja, det är jag jättenyfiken på.
Och så kör vi dem. Ja, så kör vi de metoderna och det bara släpper och jag bara känner hur jag kan hantera verkarna på ett helt annat sätt och bara, ja men nästan som att man rider på en våg helt plötsligt.
Shit.
Men det kickade först in det här stela och precis liksom kanske rädslan över att det skulle bli som min första förlossning. Tror jag.
För då stannar verkarna av. Precis,
det stannade av i badet och sen så tog det ju lång tid och ja, jag lyssnade liksom inte på kroppen på samma sätt och sådär, utan jag var mycket mer spänd, fast att jag upplevde att jag inte var det då.
Men jag måste bara slå hål på en myt som jag tror att väldigt många har, just det här med att när man kan bada och när man inte kan bada, för du sa nu liksom att men jag fick bada för mitt vatten hade ju inte gått.
Nej, precis.
Men jag fick bada när mitt vatten hade gått.
Ja.
Och det var ju verkligen splash. Jag badade med min äldsta dotter.
Ja, precis. Ja.
Och mitt vatten hade ju tokgått liksom. Verkligen. Och det sippade ytterligare när det verkligen hade gått.
Ja.
Så det känns, ja, det kan säkert vara olika på olika förlossningar och i olika kanske regioner och i olika barnmorskor till och med, jag vet inte. Eller om det är någonting annat som spelar roll. Det kan vara en fråga till våra lyssnare. Kanske är det någon som sitter
Gud,
på
jag vet
faktan
inte. Jag har bara tänkt att man inte på grund av infektionsrisk och sånt här kanske. Men det är klart att det borde inte spela någon roll nu när du säger det.
Det kanske handlar om fostervattnet är färgat.
Ja,
eller om det är
exakt
någon andra,
vad det var för vattenavgång.
Ja, kanske. För jag badade med min äldsta också.
Ja,
jag tyckte det var jätteskönt. Så att då kräkte som en gris i badet.
Satan.
Fy fan. Men kan vi inte bara backa bandet lite nu, för du nämnde att ni använde en bok och hade lite grann i bakhuvudet under er förlossning.
Ja, men exakt. Ja, men det grejen att den boken läste jag egentligen på tips av en kompis när jag väntade min dotter. Så den har jag läst för länge sedan, och sen så tänkte jag också liksom lite på den nu då inför den här liksom under graviditeten och så. Men sen var det egentligen min barnmorska som berättade att Region Kronoberg nu har utbildat sig, och det här är ju en liksom profylaxmetod eller vad man ska säga då, som den här boken baserar sig på, kan man säga. Den heter då Att föda utan rädsla.
Ja.
Och hon som har skrivit den, hon har ju också gjort en bok till vården specifikt liksom, som är anpassad hur de kan använda de här verktygen och metoderna då. Och då utbildar sig faktiskt regionen då i detta nu. Så det är ju väldigt liksom, ja men vad ska man säga, jag tycker verkligen det är liksom framåtstänkande hur man liksom kan jobba med, ja, med smärtlindring och hjälpa liksom kvinnor och partnern också att få en roll under förlossningen.
Ja, verkligen. Jag har själv inte läst boken.
Nej.
Men blev verkligen inspirerad när du berättade. För att, ja, men kan du inte berätta, vad är liksom grundtanken med den här boken?
Ja, jag ska försöka då. Nej, men grejen är att den är ju, vad heter det, skriven av en kvinna då. Jag tror hon är barnmorska själv. Och har liksom bistått jättemånga förlossningar. Hon har nog 9 eller 10 barn själv. Så genomgått ganska många förlossningar.
Oj.
Ja. Och jobbar liksom med det här. Så hon har gedigen erfarenhet och kunskap då. Och då har hon liksom samlat sina bästa verktyg som hon tycker man kan hantera liksom oro och rädsla under sin förlossning. Och hur du kan förbereda dig inför din förlossning med din partner då.
Ja.
Och då är det egentligen, man kan sammanfatta det i 4 stycken verktyg. Och då är det andning, avspänning, rösten och tankens kraft. Och genom att använda då de här 4 liksom verktygen så ska du liksom ledas bort ifrån rädslan och oron och hitta din inre kraft. Nu låter det flummigt.
Ja, du vet hur jag är.
Ja, men hitta din inre kraft liksom och tryggheten i att föda. För hon menar på att detta har vi gjort liksom i 40 000 år och födandet har sett likadant ut.
Ja.
Och gör fortfarande. Så att det finns inom oss, kraften finns där. Man måste liksom lita på sin kropp och komma i samklang och så här då va. Och tillsammans med sin partner. För partnern har en jätteviktig roll i alla de här verktygen. Så man liksom jobbar som ett team. Och det funkar jättebra för mig. Och jag försökte implementera detta under min första förlossning. Och då funkar det inte alls.
Nej.
Men nu funkar det superbra.
Mm.
Och nu får jag ändå säga att jag implementerar det på ett helt annat sätt. Alltså mer aktivt. Tillsammans med min partner då.
Ja. Och då handlade det lite om att han liksom masserade dig, släte, vad heter det, drog händer på ryggen på ett visst sätt. Och,
ja, men exakt. Ja. Avspänning är ju mycket kring det här liksom, att man ska röra. Och jag är ju sån som tänker, nej, men gud, får jag ont? Jag vill inte att någon ska kladda och röra på mig.
Nej,
håll er borta, det är min första tanke. Men grejen är att med den här metoden, då handlar det inte om det här med att gnugga eller klämma och
kramas.
Känna. Nej, precis. Utan det här handlar om att liksom med fast hand, liksom till exempel som du visade här nu kan man ju inte se dig, men dra uppifrån och ner liksom, från liksom axeln och bara hela vägen ner förbi höften, bara starkt och liksom ett fast tryck och bara hålla i liksom hela vägen och sakta, sakta, sakta.
Ja.
Och samtidigt så kanske du jobbar med rösten och har det här mantrat då, lugn andning, tyst andning, lugn andning, tyst andning.
Alltså, och det funkar så coolt att det
för mig. Ja, verkligen.
För
och det som var häftigt var ju att de var ju utbildade också.
Exakt, ja, just det.
Nu är kanske inte alla det, men jag hade ju turen i alla fall att de barnmorskorna som jag hade nu, och även undersköterskorna, de var ju utbildade i detta. Så när min partner behövde gå på toaletten vid ett tillfälle, då kände jag så här, nej gud, du måste fortsätta.
Ja.
Jag fixar inte det utan dig.
Nej.
Och då tog hon bara vid och fortsatte med den här avspänningen med liksom vid ryggen och mantrat och allting liksom.
Shit, vad häftigt.
Så det,
jag blev jätteinspirerad. Alltså, kommer du ihåg när vi hade en gäst en gång som födde hemma? Och jag sa så här, jag blev så inspirerad. Det är liksom till och med så att jag vill ha nummer 3. Så känner jag typ nu igen och bara, jag måste testa det här också.
Ja.
Okay.
Ja, men det är skithäftigt.
Ja,
alltså jag, min rädsla innan var att det skulle göra skitont igen, liksom, allting. Och jag tänkte så här, jag hade ju en tanke att jag inte ville ta epidural, för jag är lite nålrädd och lite så här. Men sen så i första så bara tänkte jag, shit, den här gången kommer jag behöva ta det, jag kommer inte kunna hantera det.
Nej.
Men så började vi med detta, och det funkade. Alltså inte smärtfritt, men felfritt. Ja. Eller man ska säga. Det,
hanterbart.
Ja, det funkade verkligen. Det var så bra verktyg. Mm. Tycker verkligen man bör läsa och i alla fall testa och se om det funkar för en.
Det är ju väldigt många, just den här boken då, Att föda utan rädsla, den är ju väldigt känd, så att många av våra lyssnare känner ju säkert till den. Och jag är ju en av dem som känner till den men aldrig har läst den.
Nej.
Men det är ju kanske någonting på listan.
Ja, verkligen, det tycker jag. Och så finns det även den som är anpassad för de som jobbar i vården, Trygg förlossning. Den är också nördat mig att läsa. Men den så är kul. Lite mer anpassad för de som jobbar som det då.
Ja, just det.
Men också det här att din partner har en sån viktig roll. Mm. Min första dotter var ju en singelgraviditet, eller vad man ska benämna det som. Mm. Men där hade jag en jättegod vän med mig och jag tyckte vi var ett skitbra team. Mm. Och utan henne hade jag nog liksom verkligen spruckit från Ystad till Haparanda. Alltså ännu mer än vad jag gjorde.
Ja.
Men om jag jämför så är verkligen ännu mer liksom tydlig roll i hur partnern ska agera tillsammans med dig. Jag tror ju att min partner var nog lika slut som mig.
Ja, precis. Men du, på tal om att spricka, för att du födde ju i en annorlunda position. Ja, en position som jag alltid har velat föda i.
Ja,
men har liksom inte blivit av.
Nej.
Men kan du inte berätta hur du förlöste?
I journalen står det pall.
Ja.
Position pall. Nej, men precis. Jag satt på en sån här liksom förlossningspall, eller man ska säga då. Mm. Jag satt på den ett tag så det gjorde lite ont i skinkorna, tycker jag. Så i mitten där någon gång...
Känner man att man har ont i skinkorna när man föder barn?
Ja, men jag säger det. Den här, alltså, man var som... Jag säger det, den här boken alltså. Jag kan inte tipsa nog om det. Men det kände man absolut när man har suttit där och tagit några verkar då. Ja. Så då var jag uppe i sängen lite emellan och så här. Men sen så kände jag på slutet att gud, nu måste jag liksom verkligen krysta. Så nu vill jag tillbaka på pallen igen. Så att jag födde ju på pallen också då.
Ja.
Och det var ju så bra, för då min partner satt ju liksom bakom mig.
Pallen är det, och då sitter man typ på huk, kan man säga.
Ja, precis. Du sitter liksom lite huk om man säger.
Ja.
Men inte jobbigt för låren.
Som en groda.
Du vilar ju, ja, precis. Exakt. Som en groda kan man säga.
Mm.
Och sen så vilar jag ju liksom hela kroppstyngden, om man säger, ryggen
bakåt.
Och armarna bakåt mot min partner. Så det är ju väldigt liksom mysig och intims liksom position så. Och sen knep jag hårt om lustgasen. Du vet, den släppte jag inte en sekund.
Nej.
Det är som om någon frågar så här: fick din partner prova lustgasen? Det är lite roligt sådär, liksom, att man blir lite tipsig, tänker många. Jag bara, du, den höll jag stenhårt denna gången.
Ja.
Och det var också liksom, det funkade så klockrent med det.
Mm.
Men det var en väldigt bra position för dig.
Mm.
Verkligen. Sen efteråt så säger min barnmorska som jag hade där då: ja, alltså det är inte så många som kanske förde så här, för att många är ju rädda för att spricka, och man spricker ju mer när man sitter så här. Och jag bara, helvete vilken tur att jag inte visste det innan.
Mm.
För då hade jag säkert varit rädd för det, och då
precis.
Kanske det inte hade blivit så bra på pallen. För jag är ju sån, ibland så liksom, om jag vet att så, men procenten att man spricker här, då vill jag
vill
göra
man gärna
det,
undvika det.
Ja, såklart. Lite så. Men nu var jag ju så trygg, och sen kändes det så bra när man satt där. Man känner ju liksom i kroppen när man födde att, nej, men nu vill jag stå upp, nu vill jag sitta ner, nu vill jag göra det. Och verkligen lyssnade på kroppen denna gången, att istället för att de säger lägg dig på sidan nu ser vi huvudet, nu får du göra så här, så bara nej, nu vill jag göra detta liksom.
Ja.
Och de lyssnade jättebra på mig, och jag vågade lyssna på mig själv denna gången. Så att det var häftigt.
Coolt.
Ja.
Jag känner nästan att jag var med liksom.
Det var riktigt häftigt.
Men om man då liksom jämför lite, för att du hade då en mycket längre, ganska tung, jobbig, utmattande förlossning första gången.
Latensfasen var ju så otroligt lång med min dotter, om man säger.
Och du hade ju, för vi har ju följt sig åt liksom i den här, jag har ju varit med hela din graviditet och vi har pratat väldigt mycket, för jag har ju också två barn och har ju också varit med om två väldigt olika förlossningar.
Ja.
Mm. Och jag har ju så här försökt att få dig typ att tänka att men förlossningarna de blir olika liksom, de behöver inte dra igång på samma sätt, och
nej.
Det kan vara annorlunda, och ja, men bara för att det blev så sist så behöver det inte bli så
igen.
Och, alltså, man har ju mycket tankar, och jag minns ju själv att när jag skulle ha mitt andra barn så var jag ju också fast i de tankarna att åh nej, alla säger att det kommer gå snabbt, men det kommer säkert inte göra det. Jag liksom... Jag vill ta epiduralen. Jag var ju helt så, för jag tog epidural med mitt första barn och hade ju en halleluja moment med det, verkligen. Och var ju bombsäker då på att jag ville ta epidural igen. Just det var det. Liksom så här att det är självklart
vinnande
att jag ska,
koncept,
ja, vinnande koncept. Ja. Självklart så ska jag ta den igen liksom. Ja. Och nu blev det ju inte så.
Nej.
Och jag var helt chockad att det inte blev så liksom.
Ja.
Och jag är väldigt glad att det inte blev så.
Nej, precis. Det, för det kändes bra ändå.
Ja, helt liksom absolut.
Mm, mm.
Men jag hade ju också, det är ju inte så att epiduralen var dålig. Det är inte därför jag är glad att det inte blev så. Utan det, jag hade som sagt en jättebra upplevelse med min epidural. Men när jag inte fick den så är det bara häftigt att ha upplevt någonting annat.
Ja, och alltså, en som inte har tagit epidural då, liksom, eller EDA som många i folkmun säger då.
Ja.
Är det någon skillnad? Det kanske är svårt att säga, men för många säger så här, nej, tar du EDAN då är du inte medveten och du känner inte kroppen och du känner ingenting och du liksom så.
Mm.
Alltså nu är det ju fördomsfullt liksom.
Precis.
Men hur skulle du liksom beskriva det som har gjort både och?
Ja, jag blir väldigt förbannad när, eller förbannad, men jag blir liksom, jag blir väldigt frustrerad när jag fick höra från min man då, där är en kvinna på hans jobb som ska ha barn. Och så hade han då frågat henne om hon hade några önskemål inför förlossningen.
Mm.
Och då svarar hon så här, jag ska i alla fall inte ta epiduralen för att jag vill vara medveten under min förlossning.
Mm. Ja, exakt.
Och då blir jag så här, men vänta, vem har sagt att man blir omedveten för att man tar EDAN?
Mm.
Men sen är det ju så, självklart, utan att jag är någon expert så finns det ju såklart
faktorer som
vissa liksom risker. Men jag vet inte, jag tror att det har att göra med lite hur man sätter den. Alltså hur den hamnar i kroppen bland annat.
Och de liksom orosmolnen som jag hade kring EDAN, då fick jag ju helt dementerad av min barnmorska. Det händer liksom... Det är så,
extremt sällan.
Ja, sån liten liksom milliprocent eller vad man ska säga. Det är liksom ingenting du behöver. Men det är klart att det finns fall det har hänt och det är de man läser om och hör om och så vidare. Då.
Men i mitt fall så var det ju så att EDAN räddade ju mig. Jag hade också en seg latensfas, en väldigt intensiv. Det heter egentligen inte latensfas tror jag, för att mitt vatten gick klockan 12 på dagen. 20 minuter senare hade jag värkar 3 på 10 minuter.
Mm, mm.
Det är noll latensfas.
Ja.
Det var ju bara det att de här 3 värkar på 10 minuter, de höll ju på i 7 timmar.
Ja, precis.
Och jag var så slut. Och precis som du sa med din första förlossning att jag var liksom inte där.
Nej.
Alltså jag minns ingenting.
Nej, men orken tar ju, alltså du
jag
försvinner
ju. Jag var så spänd, precis som du berättade om. Jag var spänd, jag var alltså jag var helt uttorkad och jag hade sån liksom huvudvärk av allt så, som om det liksom ens spelar någon roll när man föder barn. Men alltså du vet, man får liksom andra krämpor som man inte behöver ha.
Nej.
Det räcker med de här djävulska värkarna.
Precis, exakt.
Men när jag fick min EDA då så var det precis som att jag bara slappnade av. Ja, men typ som din lilla bebis nu som bara knorrar. Nej, men alltså jag bara slappnade av. Och sen är det ju så att smärtan försvinner ju absolut inte.
Nej.
Du känner ju alla värkar, du måste ta dem, du liksom måste gå igenom det, men det här yttre, eller det liksom det översta, liksom om man tänker att
du
man har en pyramid.
Dem på ett annat sätt.
Ja, om du tänker att du har en pyramid så försvinner toppen. Sen har du liksom resten kvar.
Precis,
Så att jag, det var då, det är då min förlossning började, mitt huvud liksom.
Då kunde då blev jag du medveten.
Jobba. Då blev jag medveten och jag kunde ta verkarna på ett annat sätt. Jag, under utdrivningsfasen så var jag ju 100% med.
Ja.
Jag kontrollerade mina krystverkar.
Precis, exakt.
100% själv. Mm. Och hade en jättebra utdrivningsfas och... nu ska jag liksom varken skrämma någon eller prata, liksom sälja in nedan, men jag sprack ingenting.
Nej.
Det är ju, kan ju också vara ytterligare en riskfaktor då medan att man spricker mer. Och det har ju med att göra att man kanske inte alltid kan kontrollera krystverkarna.
Nej, precis.
Så som man kan utan neda. Men där har jag ju också en tvärtom upplevelse för att med mitt andra barn, när jag inte tog edan, så hade jag noll kontroll på utdrivningsfasen. Hon kom ju som ett skott. Det var en krystverk.
Det hade ju bara tväg lite där innan kanske också. Men.
Ja, men alltså, det var, där hade jag ju noll kontroll. Ja. Och det var utan EDA.
Ja, exakt.
Sen gick det också väldigt bra som tur var. Men... men ja, jag är en liten sån tvärtom.
Ja, men det finns väl inget facit. Och det är väl egentligen det liksom jag tänker kring den här oron och rädslan man kan ha inför att föda. Antingen att det ska hända en själv någonting, alltså att det ska göra väldigt ont eller att man ska spricka. vecka, att det, man ska få liksom förlossningsskador som kommer bli permanenta och bli jobbigt efteråt, eller att någonting ska hända ens barn. Jag tänker att alla sätt som smärtlindring till exempelvis då, om man är inne på det, all smärtlindring som funkar för dig är ju bra smärtlindring, och det är ju skitbra att det finns olika sätt att hantera smärta, för vi är ju olika människor också. Det
och kan alla förlossningar är olika.
Precis, exakt.
Det är ju någonting vi har lärt oss.
Verkligen.
Som har VAS 2 i ryggen.
Precis.
Men tankar innan och efter förlossningen, finns det då till de liksom andra gångs eller tredje gångs föderskor som går där ute och bara, gud, och så kanske man har en liten jobbig första upplevelse bakom sig. Vad, liksom, finns det någonting som du kan tipsa om?
Ja, men grejen är att oavsett om man liksom hämtar sina verktyg inom profylax då, och i den här boken eller i någon annan bok eller någonting, så tror jag att förbereda sig inför förlossningen är en skitbra grej att göra. Hur du nu väljer att göra det, liksom upp till dig. Men att liksom tänka igenom och förbereda, vad vill jag, okej, hur kommer jag kanske känna? Sen är ju liksom rädsla, det är ju en känsla. Den känslan kommer ju komma under förlossningen.
Ja.
Alltså, sen måste du ju bara kunna hantera den. Och frågan är ju hur du väljer att hantera den och hur du kommer klara av att hantera det. Och det är det man kan träna.
Ja, precis.
Funkar det med liksom ett mantra till exempelvis. Jag hade ju det här tyst andning, lugn andning. Tyckte jag funkade jättebra. Det räckte att jag bara tittade på min partners läppar och bara, sen så kunde jag, blev jag lite full i skratt ibland, för det är ju så mycket kärlek samtidigt också.
Ja.
Så när han verkligen kör det här mantrat och gör alla grejer vi övat, så är det ju så mycket kärlek, så då blir man ju helt bara, då glömmer man bort allting och bara liksom ha roligt helt plötsligt. Och sen bara kommer man tillbaka när det kommer märk, just det var det här vi höll på med. Just det.
Det blev jag påmind.
Ja, exakt. Nej, men jag tror det här liksom att förbereda sig tillsammans, som att man är ett team, det tror jag är superviktigt. Så att man liksom har pratat igenom vad man vill, vad man inte vill. Och kanske lite också liksom vad ens rädslor är, så man vet om det.
Och sen någonting som jag också tror är viktigt är det här, för du säger förbereda sig. Jag tror det är precis, alltså det är verkligen superviktigt. Men också att lägga till den här utan förväntningar.
För ingen prestige heller.
Nej, utan prestige och förväntningar. Exakt. För att en förlossning, bara för att man förbereder sig, så behöver inte en förlossning gå som man kanske vill, förvänta sig eller önskar.
Men den kan få gå bra.
Ja, precis. Och det. Oavsett hur en förlossning, liksom vilken vinkel den tar eller vilken väg den tar. Din största skräck vet jag ju var ett kejsarsnitt till exempel.
Precis.
Men har man då kanske förberett sig för att det här kan hända, och om det skulle hända så
blir det också bra.
Så och då får jag tänka på det här och det här, att man också läser på om det.
Ja.
Så att man vet hur det går till och vad som händer i en sån situation.
Ja, men det tror jag verkligen. Alltså, man brukar säga att kunskap är makt.
Ja.
Och det är klart att viss kunskap kanske gör att man blir räddare eller får mer oro. Men det är bara i stunden. Sen gäller det ju att då, okej, nu vet jag om det här. Men jag vet inte om det här. Hur kan jag hantera det? Och lär jag mig ännu mer om det, då kommer ju den rädslan försvinna. Och den kanske ersätts av en ny rädsla, för då lär du dig ytterligare mer om någonting. Så att, jag tror att man inte heller får vara rädd, för känslorna kommer komma oavsett om det är liksom lycka eller oro eller ångest eller vad det nu än är för liksom känslor. Sen är det bara hitta liksom verktyg och sätt att hantera det på. Det är ju det.
Och sen inte glömma bort att det kommer en tid efter förlossningen också. Ja. När man har den här nyförlösta kroppen som du har nu. Och det var ju som en käftsmäll, framförallt första barnet, tycker jag. Att man har så mycket fokus på förlossningen och att bebisen ska komma.
Ja.
Men sen sitter man där, ja, men typ som du gör nu, 5 dagar efter förlossningen och bara, shit, jag har inte sovit på en vecka. Precis. Och jag kan inte röra mig.
Jag har fortfarande blöja, jag blöder. Brösten gör
skitont. Allting är bara hormoner.
Ja, exakt.
Så det ska man ju också.
Ja, och att det får vara så. Ja. Och en grej är ju också det här, alltså, just om man tänker tiden efter, alltså det här liksom postpartum eller vad man säger. Det är ju liksom kanske den delen som man idag tycker jag kanske borde liksom göra ännu mer.
Absolut.
Faktiskt. Alltså, nu sitter jag här 5 dagar efter och har det väldigt lätt. Alltså det kan ju liksom trigga ganska många. Mm. Men så hade jag inte det med min första förlossning.
Nej.
Då var jag inte ens ute och gick en vagnspromenad förrän någon månad senare.
Precis.
Eller jag var ute, men det gjorde så jäkla ont. Alltså jag gick myrsteg. För att det gjorde så otroligt ont överallt.
Nej, men exakt, alltså absolut. Men i den här podden så har vi ju både lättsamma och ganska tunga historier. Och vi har ju haft en del tunga förlossningshistorier. Så att det var väl på tiden att man också får höra att det faktiskt kan vara en bra upplevelse att föda barn.
Precis, exakt.
Och det tycker jag var härligt att höra idag.
Ja, verkligen. Att, och då ska ni veta att jag är en person som kan stressa upp mig väldigt mycket över saker. Mm. Och vara väldigt orolig och låta liksom rädslan ta över i saker och ting. Mm. Men det här var en drömförlossning, så nu kan jag tänka mig att ploppa ut hur många barn som helst.
Det där har vi inspelat.
Och så har jag inte känt innan. Innan har jag känt så här, ja, men vad är det värsta stället på jorden du aldrig vill återvända till, Nathalie? Då har jag sagt BB.
Mm.
Men det säger jag inte längre.
Nej, och det tycker jag är väldigt fantastiskt.
Mm.